Hallå där och välkommen till din favoritmusikpodd på interwebs, inte en singel. Jag heter Henrik Andersson och sitter som vanligt med Anders Hesselbom.
Tjena! Åh, vad spännande vi har haft den här veckan.
Och du har ju dragit fram en sån där fantastisk sån där som varför, hur kan jag ha aldrig har lyssnat på den förut.
Ja, och jag känner när du drar fram skivor som jag aldrig har hört för att ja, det är fullkomligt naturligt att jag inte har hört dem här för. Och men jag menar, det vi ska prata om idag är ju ingen okänd person, och det är klart att jag har en relation till henne precis som så många andra. Men
återigen, du har bara inte brytt dig, antar jag.
Vad sa du?
Du har bara inte brytt dig.
Nej, därför att de låtar som jag har sett på MTV och hört på radion har ju signalerat att jag inte är målgruppen. Mm. Och därför så var det väldigt roligt att få lyssna på den här från perm till perm då. Från A till B.
För det här är ju avsnitt 25 och jag har rivit fram Nene Cherrys debutalbum. 1989 kom den, Raw Like Sushi. Och det här är ju en skiva som för oss, jag och mina vänner, det var ju Buffalo Stance var ju jättestor, Manchild var också jättestor, så att det här var ju ett album som jag lyssnade väldigt mycket på. Men samtidigt så hade jag en väldigt kluven inställning till hela skivan, därför att den faller väldigt lätt in som bakgrundsmusik, och det tror jag att du kanske upplevde också när du lyssnade på den.
Jag var förvånad över två saker. Det ena var vilket högt engagemang hon har, för det första. Och sen tyckte jag också att musiken, den växlar ju någonstans mellan pop och rap, och den lägger sig ganska bra däremellan. Så jag tyckte det var ganska trevligt att lyssna på den här. Jag hade inga problem att hålla koncentrationen, och jag menar, Eagle Eye Cherry går ju på, brorsan går ju på radio ibland, och han är ju så jäkla oengagerad när han sjunger så att man vill bara stänga av.
Här var det till Tio är ju också kusinen.
Nej, det är också ett halvsyskon. Så Eagle Eye Cherry och Tio är inte syskon med varandra, men båda är syskon med Nene Cherry.
Ja, okej. Okay. Ja. Alltså, min favoritgrej är ju att hon är faktiskt döpt till Marianne Carlson.
Ja.
Och sen har hon ju då tagit Nene Cherry efter sin pappa då, Don Cherry, och sen som hon har ju lagligt bytt namn vid det här laget. Hon heter ju inte Marianne längre så, men jag tycker ändå att det är kul på något sätt att man ser på Nene Cherry och sen tänker man att nej, men hon växte upp som Marianne Carlson i en Stockholmsförort liksom.
Ja, och jag visste inte riktigt var det där kom sig, men jag tänkte hon var väl adopterad och så tog hon tillbaka något namn, men då förstår jag.
Det. Mm, och det är därför Eagle Eye heter Cherry, för de har samma pappa då, Don Cherry.
Just det.
Men vi gör som vi alltid gör. Vi lyssnar på låtarna och sen så talar vi om för er kära publik vilka låtar som valdes ut till singlar under skivans gång. Och efteråt så funderar vi på, var det rätt singelval bland de här låtarna? Den här skivan har 10 låtar, den har 5 singlar. Och nästan alla ligger på A-sidan. Det här är intressant.
Mm.
Förstås börjar vi hela skivan, sida A, låt 1, med den största av alla låtarna som Nene Cherry förmodligen någonsin har släppt. Buffalo Stance.
Bara för att avhandla sakfrågan, så det här är ju självklart en solklar singel. Det är ju bästa låten på skivan, och sen kanske inte alla tycker det för de har hört den fler gånger förmodligen än många andra.
Den är ju väldigt spelad. Den är förmodligen för många väldigt sönderspelad. Jag kan lyssna på den många gånger som helst, men det är för att jag är lite konstig sådär.
Ja.
Och den här är också, om man har sett tv-serien på SVT, Hitlåtens historia, så finns det ett helt avsnitt om den här, och det är faktiskt en väldigt intressant story bakom hur hon överhuvudtaget blev liksom känd.
Ja. Nej, och så för mig var det ju första kontakten med henne som för många andra förmodligen. Men det här sa ju mig direkt att hon är inte för mig. Hon gör inte musik till Anders Hesselbom. Inte en chans. Nej. Däremot, nu när jag har blivit mindre pretentiös som gammal, så har jag ju lättare att höra att det här är jäkligt bra. Och sen ska jag också säga att den sätter ju tonen för resten av skivan. Som jag faktiskt blev lite imponerad av. Framförallt då hennes insats som sångare skulle jag säga att jag var mest imponerad av.
Ja, jag vill ju säga det att det är förmodligen mer sång på den här skivan än vad folk förväntar sig. Och sen kan jag ju faktiskt säga att även fast jag är ett fan av det mesta på den här skivan, så är ju nästan de bästa bitarna när hon inte rappar.
Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Och ja, jag har ju lite svårt för rapping överhuvudtaget. Jag menar, även musik som jag lyssnar på som jag tycker är bra. Alltså, man kan ju stötta på pratsång och rytmisk sång och sådana saker. Jag menar, till och med John Lennon rappade ju i Give Peace a Chance, vilket jag också tyckte var väldigt dåligt. Jag...
det är lite trasan och banan över det.
Ja, och sen så kan det också finnas de här som gör någonting som ligger mitt emellan, vilket jag kan tycka är rätt bra. Om man lyssnar på gammal disco så är till exempel Another One Bites the Dust med Queen är ju väldigt rytmisk, men han bär ju åtminstone en ton genom hela.
Mm. Men ja, det finns en melodi där.
Ja, och här får vi ju exempel på båda.
Skulle du lyssna på Sugar Hill Gang's Rapper's Delight till exempel? Så är det hip, hop, hip. Och där har du också en...
jag letade faktiskt efter den i huvudet, men du kom på den snabbare.
Där, det är också mer melodiskt så. Men det var ju så hiphop var från början. Det är ju 70-tal liksom. Utan då, på det sättet fanns ju inte den här hardcore-rappen kan man väl säga. Men vi ska inte fastna vid det, utan vi går vidare. Spår 2 är ju singel 2 från albumet och den heter Manchild. Turn around, ask yourself, man-child, will you ever win? Det var ju där det cementerade för mig att här måste jag ha det här albumet.
Ja, liksom. Okay.
Sången är ju som sagt vad det som är starkt i den här låten. Mycket starkare än vad rap-bitarna är. Och det här finns ju också en länk mellan den här skivan och Massive Attack i det, att man var typ samma gäng kan man väl säga. Och jag tror att det var några av producenter som också arbetade runt Massive Attack som var med och producerade på den här skivan. Och speciellt Manchild tror jag att, jag vill inte svära på det, men Nelly Hooper är ett namn som var producent som var med lite överallt i London på den här tiden. Eller inte London, men i England.
Ja, ett solklart singelval. Jag tycker det är en svagare låt, men den har ju en ännu mer seriös underton och jag tycker inte om, och det här är väl också, säger kanske mer om mig, men när de ska berätta om sitt liv, därför att jag känner alltid att folk extrapolerar det till allas liv. Män är bebisar. Ja, men du känner det kanske. Så där tar det stopp. Men det är ju det att musik är ju konst för mig. Det är inte verklighetsflykt eller budskap eller något sånt där. Musik är konst.
Ja, men jag förstår.
Jag håller ju såklart med om att Manchild var ett solklart singelval. Absolut.
Ja, men det är alltså, inte för att fastna vid det igen, men det finns ju ett feministiskt budskap i den här låten om att liksom att som kvinna så ska du kunna höjda över männen runt dig liksom. Och det är ju lovvärt i och för sig, men vi kliver vidare. Det kommer vara mer sådana texter på den här skivan.
Ja.
Men vi går vidare på spår 3 då, som även var singel nummer 3 som man följde upp Manchild med, Kisses on the Wind. Där har du upptempo helt plötsligt.
Ja, lite pop helt plötsligt.
Ja, väldigt poppigt faktiskt.
Och här är jag osäker, jag måste låta den här sjunka in, men för min del så är det här en av de låtarna som tilltalar mig lite mer då. Men jag vet inte hur bra det passar in i Nene Cherrys image, eller alltså det kanske inte var en slump att de andra två singlarna som vi redan har avhandlat är mer kända. För jag uppfattade nu när jag hörde den här att jag hörde den för första gången.
Men det är lite så som jag sa i början där, att skivan har väldigt lätt för att glida in som bakgrundsmusik, och hur många gånger jag än har lyssnat på den här skivan så är det alltid låtar på B-sidan som jag bara, vad fan är det här? Och jag kan tänka mig att för dig som är alldeles ny på skivan så händer det ganska lätt.
Ja.
Men jag gillar den, jag tycker det är en bra låt.
Jag opponerar mig som sagt men mot det du säger, men jag förstår vad du säger och jag förstår att många kan, för jag hade inga problem.
Nej. Vi går vidare direkt. Spår 4 på A-sidan är singel 5. Det är alltså den sista singeln, den där sladdbarnet som de försökte få in för att fortsätta få in lite albumförsäljning. Inna City Mama heter den. When I loved you for Den är väldigt mycket ett barn av sin tid.
Verkligen.
Ja. Och det är flera låtar som är, men just de här beatsen som är, ja, nej, det håller inte alls för mig längre. Och jag tror inte att jag var så förtjust i den när den var ny heller. Jag tycker att det är en ganska tråkig låt.
Ja, men det var intressant att du säger det, för mig var det ju lätt att ta till mig av hooket i basen och trummorna, de här lite triolerna som dundrar på. Sen är det klart att återigen, det vi sa om Manchild, det gäller ju även här. Mm. Men jag tyckte det var ett trevligt inslag på skivan, ska jag säga.
Mm. Men vi rullar vidare och kör den första låten som inte blev en singel, och det är ju femte låten och sista låten på A-sidan. Den heter The Next Generation. Come on, be real, now can we count on you to be strong and to love us like through thin and thick with your heart and your soul, not the size from your dick. Det här är nästan dåligt.
Ja, och det är dessutom precis vad jag förväntade mig av att få höra mycket av när jag skulle lyssna på Nene Cherry. Så jag är glad för att det inte blev så. Jag tycker också att det här var riktigt dåligt. Jag tyckte till och med att, jag menar, om man ska försvara Inne City Mamma, så var ju den intressant i ljudbilden och basen och rytmen. Det här var ju väldigt...
alltså, tunt.
Ja, låter som en trummaskinbit jag själv skulle kunna ha gjort på Amigan lite grann.
Ja.
Dap.
Det händer inte mycket i den. Även fast jag har lyssnat på skivan många gånger, så funderar jag på, så vad är liksom hooken i den här skivan, eller den här låten? Vad är hooken? Men jag kommer inte på det.
Nej,
jag får inte upp det i hjärnan liksom.
Och jag kanske tar chansen att klaga nu när den erbjuds, eftersom jag vill igen säga att den svaga relation jag haft med Nene Cherry har varit tycker inte om. Och nu när jag äntligen har blivit tvungen för research då att lyssna på ett album rakt igenom, så var det betydligt bättre än vad jag hade väntat mig, men inte här. Så det var väl rätt att inte göra en singel av den.
Ja, vi flippar över skivan till B-sidan. Första spåret heter Love Ghetto och blev inte en singel. Lite mer genomarbetat, lite bättre arrangemang, albumspår, det är bara ett albumspår.
Jag tror också att den här flockmentaliteten kring vilka samples man ska använda var mindre då. För här dök det ju upp ljud som inte jag kunde identifiera från samtida grejer, så här har de ju jobbat lite grann med det. Men sen är det också så att man kan ju maskera en sample genom att lägga på kanske en annan EQ, ett filter eller en reverb på det, men det här tyckte jag, ljudbilden var ju i alla fall bra. Sen var låten är definitivt för svag för att vara ett singelval, den drar inte in någon skulle jag säga, men ljudet var bra på låten.
Ja, nej, men den fullt duglig albumlåt, det är det ju absolut. Sen skulle jag nog inte heller lägga den som singel, för att det är för... nej.
Nej, inget hook. Inte tillräckligt starkt hook i alla fall.
Nej. Men vi tar spår 2 på B-sidan som blev singel nummer 4. Den heter Heart. Det var en konstig bit du hade valt att köra ur den låten.
Ja, verkligen. Men återigen då, nu hör vi ju Nene Cherry så som jag föreställde mig henne igen. Och det är ju en fin refräng och så det här på den här låten. Jag tycker nog att det här är den sämsta utav de 5 låtar som valdes som singel. För jag tycker nog att Inna Sitte Mamma står sig nästan stråt vassare här. Så jag tycker det här är väl kanske den som jag kommer att välja bort, och då med reservation för det vi har kvar att lyssna på innan jag ger min slutdom då.
Ja, av de låtarna vi hört hittills så är väl egentligen bara The Next Generation som har varit sämre än det här.
Ja.
Och den är lite schizofren på det sättet att den snutten vi hörde nu är liksom en väldigt steril och clean rap beat, medan refrängen innehåller sång och mera liksom, ja, instrumentation.
Och sen,
men det Det funkar inte.
Och sen var ju tillbaks till det här att det var väldigt lätt att höra, okej, det var en Roland trummaskin här. Man hör direkt vad det är för utrustning de använt. Och jag uppskattar ju när det inte är så uppenbart.
Men då har vi tre låtar kvar på skivan och alla tre blev inte singlar. Vi tar spår tre på B-sidan. Den heter Phony Ladies. Och här börjar vi ju definitivt komma in på låtar som försvinner in i bakgrunden bara.
Okej, okay, jag håller inte med alls. Jag kan hålla med om att det här är ett dåligt singelval, så det var rätt att inte göra det. Jag tycker här visar hon igen på, alltså hon är inte världens mest tonsäkra person, men hon kan leverera den känsla och det sound som behövs, den energi som behövs och närvaron. Låten är kanske lite svag, men den bärs ju upp av att hon låter som att hon vill göra den. Hon låter som att hon står för den. Nej, jag tycker det här är jättebra. Jag var inne på om jag skulle byta ut den här mot Heart, men som det är nu så tycker jag nej, som singel kanske inte riktigt funkar, men jag gillar det här skarpt. Lustigt att vi glider isär här, Henrik.
Ja, nej, men det, förmodligen för min del så är det väl bara det att det liksom inte finns någonting i den som sticker ut. Det är ju välproducerat och det finns en melodi, det finls en refräng, det finns en hook och alltihopa liksom så. Men den tilltalar mig inte bara. Det är väl kanske bara det. Jag ska inte säga att det är dåligt, bara att det tappar bort mig.
Men jag får nog chansen att säga att vissa saker är dåliga nu då.
För att nu kommer spår 4 på B-sidan. Ja, och Otre Risque Locomotive. Flört med det här New Jack Swing-soundet som var populärt på den tiden. Hur vill du såga den här låten?
Ja, men hon har väl hittat ett riff som funkar och sen så har de bara pusslat på det. Och det där var också lite grann så här att det var väldigt viktigt att vara lite övertydlig med politiken i musiken. Och nu är det lite grann så här att man väljer de ord som passar för att ro det här i land. Så jag skulle säga att jag misstänker att hon har gjort det här kring ett hook som hon tyckte var trallvänligt och sen har resten av bitarna fått falla på plats. Helt rätt att inte göra en singel av det här.
Nej, men det är klart man definitivt kan börja göra en låt, att man skapar ett hook och sen så pusslar man ut åt sidorna så att säga. Jag vet inte vad jag ska säga om den här låten. Det är återigen för mig en låt som bara fejdar ut i bakgrunden.
Ja, och det här var väl den första som jag skulle säga gör det för mig. Så jag har försvarat skivan lite gärna däremot.
ja. Albumet avslutas med So Here I Come, alltså sista som inte blev en singel. Mer samplingsbaserat än de andra låtarna. Och en grej också som man kanske inte riktigt tänker på, det är att Buffalo Stance är ju en låt som det är som en sån här collage-låt. Den innehåller mängder med samplingar från massor av olika andra skivor. Det är för att den är producerad av Tim Simenon, mest känd som Bomb the Bass. Men jag tror inte han jobbade på någon av de andra låtarna på albumet. Det är därför det skiljer sig så mycket. Mm. Och är mycket mera instrument som spelas på riktigt, även om det nu råkar vara syntar och så. Men här i So Here I Come så märker man att det finns samplingar, så att det är lite mer intressant. Jag tycker det här är en bra låt. Jag tror inte på den som singel, men jag gillar den. Jag gillar texten och jag gillar refrängen och liksom de här beatfillsen och sånt som är. Det är vad jag tycker om den låten i alla fall. Vad tycker du?
Ja, jag tror att det här kan ha varit ett bra singelval. Jag är inte lika förtjust i den här låten som du är, men jag kan se att den har någonting i publiken som hon vänder sig till. Och den har ju väldigt mycket av hennes trademark i sig, plus då lite roligt att det var lite samples och sådär. Och sen när jag har gjort lite research så har jag hittat en video till den här låten också. Så det kan ju hända att skivbolaget har prånglat ut. Det där har vi ju pratat om när vi pratade om News of the World med Queen, att de hade 4 singlar, men under årens lopp så har alla låtar blivit singlar, därför att bandet ökade i varumärke när Freddie Mercury dog. Varumärket värde ökade. Och här kan det väl vara så att skivbolaget kan ha gjort någonting för att man bedömde att det funkar, man ville ha lite uppmärksamhet på YouTube. Jag skulle nog tycka att 4 singlar från den här skivan räcker för att placera den, så jag kommer inte att rekommendera att So Here I Come blir en singel, utan min slutdom är att Heart borde inte vara det. Men 2 låtar har vi ju hört då som jag tyckte liksom var rätt okej, som skulle kunna funka något sån här. Phony Ladies och So Here I Come. Så jag är positivt överraskad över vad jag har hört, och det var en intressant ny relation. Jämför då det på 80-talet när den här dök upp på MTV eller något sånt där, Manchild eller Buffalo's Dance eller på radio, man bara jag vred liksom inte ens på huvudet, jag bara väntade på att det skulle ta slut. Men återigen, man är ju mer obstinat när man är ung. Jag är hårdrockare, så jag lyssnar på hårdrock.
Jag vet ju att när Manchild kom in på trackslistan så satt jag ju beredd för att spela in den liksom, för att nu var jag tvungen att, den var så jävla bra, den här måste jag ha på band. Och just den veckan så hade den ju gått ner lite grann, så han spelade ju inte hela låten.
Du som skulle spela in den.
Jag skulle spela in den, så jag hade ju halva låten inspelad ett tag innan jag skrapade ihop tillräckligt med pengar för att köpa albumet. Jag håller nog med dig i din singel åsikt där, för att Heart behövde absolut inte vara en singel, och jag visste att Buffalo's Dance, Manchild, Kisses on the Wind och Inner City Mama släppts som singlar. Jag visste inte att Heart hade släppts som singel förrän vi skulle göra det här programmet. Då reagerar jag på det. Och när du säger So Here I Come hade en video inspelad till sig, det kan ju vara så att man hade tanken att den här ska vi släppa som singel, så man spelade in en video och sen det ena eller det andra visar sig att nej, men det vart inte så.
Det kan också vara en efterkonstruktion, att man har tagit material och gjort en video för att man tyckte att det behövdes.
Ja, men, och det är ibland släpper man ju promosinglar för att se om radio plockar upp det.
Ja, just det.
Och gör de inte det så kanske man skiter i det. Buffalo Stance och Manchild gick ju på MTV hela tiden. Jag tror inte jag någonsin såg dem spela Kisses on the Wind eller Inner City Mama.
Jag kan inte tänka mig att jag har sett det eller ens hört dem på radio. Faktiskt. Men
det är bra låtar. Jag tycker att de är helt okej som singlar. Och jag menar, Buffalo Stance först, Manchild 2, Kisses on the Wind 3. Inga som helst problem med den ordningen. Inner City Mama då som en fjärde för att hålla uppe intresset. Mm. För Kisses on the Wind då som motvikt till den mer sombre Manchild, så en upptempo danslåt, utmärkt val. Så i det här fallet så måste vi väl ändå säga bara att stryk Heart, vi skulle ha strykit Heart, i övrigt fine. Sen kanske man kanske inte vill ha alla låtarna på albumet.
Nej, men det var kul att höra att vi var överens. Och då inför nästa vecka, eftersom du har fått mig att lyssna på Nene Cherry, så ska väl jag få dig att lyssna på lite gubbrock, tänkte jag då.
Jag har åsikter. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på Inte en singel. Vi kommer tillbaka igen nästa, vad är det för dag egentligen? Tisdag?
Ja, det är tisdagar, ja.
Tisdagar. Jag tror att jag sa måndag i tidigare avsnitt.
Ja, det är tisdagar.
Förvirringen är total. Tack återigen för att ni har lyssnat. Adjö.
Hej då.